Kapitel 25. In i klippan. Tears hustak var inte en plats där en förnuftig kar vistades på natten. Det insåg Mert medan han stod och spanade ut bland månskuggorna. En bred gata, eller kanske ett litet torg, åtskilde det tegelklädda tak där han satt från klippan med drygt 50 steg. Gatstenarna låg 3 våningar under honom. Men när var väl jag förnuftig? De enda riktigt förnuftiga människor som jag har mött har varit så tråkiga att man somnat bara av att se på dem. Vare sig det nu var en gata eller ett torg så hade han följt den hela vägen runt klippan sedan det blivit mörkt. På ett enda ställe upphörde den, borta vid floden, där Arinrin flöt tätt intill borgens mur. Det enda som avbröt gatan var stadsmuren som befann sig 2 hus till höger om det där han nu satt. Än så länge föreföll murkrönet vara den bästa vägen in i klippan, men det var inte en väg han var överlycklig över att behöva ta. Han tog upp staven och en liten plåtask med handtag av grov ståltråd och flyttade sig försiktigt bort till en tegelskorsten något närmare muren. Rullen med fyrverkeripjäser. Eller rättare sagt, det som hade varit rullen med fyrverkeripjäser innan han hade arbetat med den i sitt rum på värdshuset vinglade till på hans rygg. Nu var det mer ett knyte, allsamman så hårt hoppackat som det gått att få det, men fortfarande för stort för att bära omkring på hustak i mörkret. Knytet hade redan en gång fått honom att halka med foten så att en tegelplatta lossnade och gled över kanten. En man som hade sovit i rummet under hade vaknat och ropat tjuvar och Mert hade hastigt tagit sig därifrån. Utan att tänka på det rättade han till knytet och hukade sig i skuggan av skorstenen. Efter ett tag ställde han ifrån sig plåtasken. Handtaget hade börjat bli obehagligt varmt. Det kändes en aning tryggare att sitta i skydd av skuggorna och studera klippan, men knappast mer uppmuntrande. Stadsmuren var inte tillnärmelsevis så tjock som de han hade sett i andra städer, i Caimlin och Tervallon. Den var inte mer än ett par steg bred, stöttad av väldiga strävpelare i sten, nu dolda i mörkret. Egentligen skulle ett stegs bredd duga bra att gå på. Det var bara det att muren stupade 10 famnar ner på vardera sidan, och nedanför i mörkret väntade hårda gatstenar. Men en del av de fördömda husen ligger alldeles inpå den. Jag kan ta mig upp på krönet nog så lätt. Och den går rakt in i den stinkande klippan, bränner mig. Det gjorde den. Men det var ingen större tröst. Klippans stenmurar såg ut som bergssidor. Än en gång mätte han höjden med blicken och intalade sig att han nog skulle kunna klättra upp där. Klart att jag kan. Det är precis som klipporna i Dimbergen. Muren steg lodrätt 50 famnar innan den nådde ett bröstvärn. Det måste finnas skottgluggar längre ner, men de gick inte att urskilja i nattmörkret. Och han skulle aldrig kunna klämma sig in genom en skottglugg. 50 famnar, kanske 60. Bränner mig. Inte ens Rand skulle försöka sig på en sån klättring. Men det var den enda väg in i klippan som han hade hittat. Varenda port han hade sett hade varit ordentligt tillbommad och sett ut att vara stark nog att kunna stoppa en jord med galna tjurar. Dessutom var nästan allihop bevakade av dussinet soldater med hjälmar, harnesk och svärd. Plötsligt blinkade han till och stirrade på klippans mur. Det var någon galning som klättrade där, nätt och jämnt synlig, som en rörlig skugga i månljuset. Han var redan halvvägs med gatan 30 famnar under fötterna. En galning, minsann. Nå, då är jag det med, för jag ska också upp dit, bränner mig. Han utlöser säkert något larm så att jag också åker fast. Vem i ljusets namn kan det vara? Men vad spelar det för roll vem det är, bränner mig. Det här är ett eländigt sätt att vinna ett vad. Jag förtjänar en kyss från de alla 3, till och med Ninni. Han vände sig mot stadsmuren igen, försökte välja var någonstans han skulle klättra upp. Och plötsligt kände han kallt stål mot halsen. Utan att tänka slog han bort vapnet och drog undan mannens fötter med staven. Någon annan slog undan benen under honom själv och han föll omkull, ovanpå mannen som han hade fällt. Han rullade av, ner på takteglet. Knytet med fyrverkerier var på väg att lossna från hans rygg. Om det faller ner på gatan bryter jag nacken av dem, och han svängde staven. Han kände hur den träffade en kropp, och så igen. Dämpade stön hördes varje gång. Men så låg med ens två klingor mot hans hals. Han stelnade till med armarna utsträckta. Två spjutspetsar, så matta att de knappt fångade det svaga månljuset, trycktes mot hans hud, tillräckligt hårt för att den nästan skulle brista. Han följde de första spjutskaften med blicken, väntade sig att se männen som höll i dem, men fann deras ansikten dolda bakom svart tyg. Det enda som syntes var två par ögon riktade mot honom. Bränner mig. Jag måste förstås springa rakt in i ett par riktiga tjuvar. Vart har min tur tagit vägen? Han lyckades åstadkomma ett brett leende där han visade så många tänder som möjligt så att de skulle se det i månljuset. Jag tänker inte störa er i arbetet. Låt mig gå bara så ska jag inte säga någonting. De beslöjade männen rörde sig inte en tum, inte heller spjuten. Jag är inte mer intresserad av rabalder än ni. Jag ska inte avslöja er. De stod stilla som statyer och stirrade ner på honom. Bränner mig, jag har inte tid med det här. Det är dags att låta tärningarna rulla. En kort otäck sekund kändes det som om hans tankar varit på något främmande språk. Han tog ett fastare grepp om staven som låg vid hans sida och skrek nästan högt när någon trampade på hans handled, hårt. Han vände blicken ditåt för att se vem det var. Bränner mig för dåre. Jag glömde karn som jag ramlade på. Men bakom gestalten som stod på hans handled såg han ännu en röra sig och tänkte att det kanske var lika bra att han inte hade hunnit göra bruk av staven. Foten som tryckte ner hans arm var klädd i en mjuk, knähög snörstövel. Det fick någonting att röra sig i hans minne. Någonting om en man som han hade mött på ett berg. Han lät blicken glida över resten av den dunkla gestalten. Försökte urskilja klädernas snitt och färg. Men färgerna var som skuggor, smälte samman med mörkret, omöjliga att urskilja. Vid bältet hängde en lång kniv. Märts blick nådde den svarta slöjan som var virad runt mannens ansikte. En svart slöja. Svartslöjad. Ale, bränner mig. Vad i ljusets namn gör Ale-män här? Hans mod sjönk när han mindes vad han hört om Ale. Att de beslöjade sig när de gick till strid. Ja, sa en mansröst. Vi är Ale. Märt hajade till. Han hade inte insett att han talat högt. Du dansar bra för att vara någon som blir tagen med överraskning, sa en annan röst. Det lät som en ung kvinna, och det verkade vara hon som stod på hans arm. En annan dag hinner jag kanske dansa med dig på allvar. Han började le. Om hon vill dansa med mig kan de knappast vilja döda mig. Men så blev han åter bekymrad. Han hade ett vagt minne av att Ale-män menade någonting annat när de sa så. De drog undan spjuten och halade upp honom på fötter. Han skakade av sig deras grepp och borstade av sig, som om han hade stått i skänkrummet på ett värdshus istället för på ett hustak tillsammans med fyra älgkrigare mitt i natten. Det lönade sig alltid att visa att man hade starka nerver. Tillsammans med knivarna vid höfterna bar älgkrigarna pilkoger och på ryggen hade de pilbågar och flera korta spjut, vars långa spetsar stack upp över axlarna. Han hörde sig själv nynna. Jag sitter ner i brunnen, ja, och slutade. Vad gör du här? Frågade mansrösten. Slöjorna gjorde att Märt inte kunde vara riktigt säker på vem det var som hade talat. Rösten lät äldre, självsäkrare, van vid att befalla. Kvinnorösten kunde han i varje fall placera, trodde han. Hon var den enda som var kortare än han, om än inte så mycket. Alla de andra var minst huvudet högre än han. Ailmen bränner mig, tänkte han. Vi har iakttagit dig ett tag, fortsatte den äldre mannen. Vi har sett hur du har spanat mot klippan. Du har studerat den från alla håll. Varför? Jag kunde fråga er detsamma, hördes en annan röst. Matt var den enda som hajade till när en man i säckiga byxor steg fram ur skuggorna. Mannen verkade vara barfota för att få bättre fotfäste på takplattorna. Jag trodde att jag skulle hitta tjuvar, inte ailmen, fortsatte mannen. Men tro inte att jag låter mig skrämmas av ert antal. En tunn stav, inte längre än mannen själv, virvlade i hans händer med ett vinande ljud. Jag är Julian Sander, tjuvjägare, och skulle vilja veta varför ni står här på taket och stirrar på klippan. Matt skakade på huvudet. Hur många är det som springer omkring på taken i natt egentligen? Det enda som saknades nu var att Thom dök upp med sin harpa, eller att någon kom förbi och frågade efter vägen till närmaste värdshus. En tjuvjägare, det rågar väl ändå måttet. Han undrade varför ailkrigarna bara stod där. Du smyger bra för att vara en stadsbo, sa den äldre mannen. Men varför följer du efter oss? Vi har inte stulit någonting. Varför har du själv tittat på klippan så många gånger i natt? Även i det svaga månljuset var Sanders förvåning uppenbar. Han ryckte till, öppnade munnen och stängde den igen när ytterligare fyra ailkrigare reste sig ur dunklet bakom honom. Med en suck lutade han sig mot den tunna staven. Det verkar som om jag är fången själv, muttrade han. Det verkar som om jag måste besvara era frågor. Han tittade bort mot klippan, sen skakade han på huvudet. Jag gjorde någonting idag som plågar mig. Det lät nästan som om han pratade för sig själv, försökte få rätsida på sitt problem. En del av mig säger att det jag gjorde var rätt och riktigt, att jag måste lyda. Och det verkade sannligen vara rätt när jag gjorde det. Men en annan röst inom mig säger att jag svek någonting. Jag är säker på att denna röst har fel och den är mycket svag. Men den vill inte bli tyst. Han tystnade och skakade åter på huvudet. En av ailmännen nickade. När han talade var det den äldre mannens röst. Jag är Ruark, av de nio dalarnas sept i Tardas klan. En gång i tiden var jag Ethandor, en röd sköld. Ibland gör de röda sköldarna samma sak som ni tjuvjägare. Jag säger detta för att du ska förstå att jag vet vad det är du gör och vad för slags man du måste vara. Jag tänker inte göra dig någon skada, Julian Sander, av tjuvjägarna. Ej heller vill jag folket i staden någonting ont, men du kommer inte att tillåtas att ge larm. Om du är tyst kommer du att få leva, annars inte. Ni vill inte staden något ont, sa Sandra sakta. Varför är ni då här? Klippan. Av Ruarks ton var det tydligt att han inte tänkte säga mer. Efter en kort stund nickade Sandra och muttrade. Jag önskar nästan att det stod i er makt att skada klippan, Ruark. Jag ska vara tyst. Ruark vände sitt beslöjade ansikte mot Matt. Och du, namnlöse yngling, kan du nu berätta varför du är så intresserad av klippan?
Jag ville bara ta mig en promenad i månskenet, sa Matt med lätt ton.
Plötsligt låg den unga kvinnans spjutspets mot hans hals igen. Han försökte låta bli att svälja. Nåja, något av det kan jag kanske berätta för dem. Han fick inte låta dem se att han var skärrad. Lät man sin motståndare se det förlorade man det lilla övertag man kunde ha. Mycket försiktigt, med två fingrar, förde han bort stålspetsen. Han tyckte sig höra ett lågt skratt från kvinnan. Några vänner till mig är inne i klippan, sa han.
så nonchalant han kunde. Som fångar. Jag tänker hämta ut dem.
Ensam, namnlöse, frågade Ruark.
Ja, det verkar inte finnas någon annan, sa Mert torrt. Såvida inte ni skulle vilja hjälpa till. Ni verkar själva vara intresserade av klippan. Om ni tänker ta er in skulle vi kanske kunna göra det tillsammans. Det är dåliga odds hur man än ser på saken. Men jag brukar ha turen med mig.
Än så länge i varje fall.
Jag har sprungit på svartslöjade ejlmän utan att få halsen avskuren. Mer tur än så kan man knappast begära. Bränner mig. Det skulle inte vara dumt att ha ett par ejlmän med sig in dit. Ni kan göra sämre val än att satsa på min tur.
Vi har inte kommit hit för att hämta fångar, spelare, sa Ruark.
Tiden är kommen, Ruark. Matt kunde inte avgöra vilken av ejlmännen som hade yttrat sig, men Ruark nickade.
Ja, Gol. Han flyttade blicken från Matt till Chandler och så tillbaka. Ge inte larm. Han vände sig bort, tog två steg och var uppslukad av natten. Matt hajade till. De andra elkrigarna var också borta. Han var ensam med tjuvjägaren.
Om de inte har lämnat någon här för att bevaka oss, bränner mig. Hur skulle jag kunna veta att de gjort det?
Jag hoppas att du inte heller tänker försöka stoppa mig, sa han till Chandler efter att åter ha kastat upp knytet med fyrverkerier på ryggen och plockat upp staven. Jag tänker ta mig in. Antingen jag får gå förbi dig eller över dig.
Han gick bort till skorstenen och hämtade plåtasken. Ståltrådshandtaget var ännu varmare nu, nästan hett.
Dessa vänner som du talar om, sa Chandler. Är det tre kvinnor?
Matt kisade mot honom. Han önskade att han hade kunnat se mannens ansikte tydligare. Rösten lät underlig.
Vad vet du om dem?
Jag vet att de är i klippan. Och jag vet en liten port nere vid floden där en tjuvjägare kan komma in med en fånge för att ta honom till fängelsehålorna. Där de måste befinna sig. Så långt kan jag föra dig, spelare, om du vågar lita på mig. Vad som händer sen beror på ödet. Kanske kan din tur få ut oss levande därifrån.
Tur har jag alltid haft, sa Mert dröjande.
Men räcker det för att jag ska våga lita på honom? Han var inte särskilt förtjust i tanken på att spela fånge. Bluffen kunde allt för lätt bli verklighet. Men risken var knappast större än om han försökte klättra 300 fot eller mer uppåt en lodrät vägg i mörkret. Han kastade en blick mot stadsmuren och spärrade upp ögonen. Längs krönet gled skuggor, dunkla skepnader. Ejlkrigare, det var han övertygad om. De måste ha varit mer än 100. De försvann, men nu kunde han ana skuggor som rörde sig över klippans stupande branta yttermur. Så var det med den vägen in. Den första klättraren, mannen som Matt hade sett tidigare, hade kanske lyckats ta sig in utan att bli upptäckt. Men 100 ejlkrigare eller mer skulle få larmet att gå lika säkert som om de ringt i klockor. Däremot skulle de kunna dra åt sig uppmärksamheten. Om de ställde till med kalabalik där uppe, inuti klippan, skulle kanske den som bevakade fängelsehålorna inte ägna så mycket uppmärksamhet åt en tjuvjägare som kom med en fånge. Jag kan lika gärna bidra till förvirringen jag med. Det vore synd på alla förberedelser annars.
Låt gå, tjuvjägare. Bestäm dig bara inte i sista minuten för att jag är fånge på riktigt. Vi kan gå till din port så fort jag har rört om lite i myrstacken.
Han tyckte att Chandler såg undrande ut, men han tänkte inte säga mer än han måste.
Chandler följde honom över hustaken, klättrade uppåt med samma lätthet som Mert till högre belägna tak. Det sista var bara en aning lägre än stadsmuren och låg alldeles intill den. Han kunde dra sig upp på murkrönet utan besvär.
Vad håller du på med? Viskade Sandra. Vänta här, jag kommer tillbaka.
Med staven vågrätt framför sig och plåtasken dinglande i ena handen tog Matt ett djupt andetag och började gå mot klippan. Han försökte låta bli att tänka på hur långt det var till stenläggningen nedanför.
Ljus. Muren är ju 3 fot bred. Här skulle jag kunna gå i sömnen med en bindel för ögonen.
3 fot bred. Insvept i mörker och med mer än 50 fot ner till marken. Han försökte också låta bli att tänka på möjligheten att Chandler inte skulle vara kvar när han kom tillbaka. Han hade så gott som bestämt sig för att genomföra den vansinniga planen att låtsas vara en tjuv som Chandler hade fångat. Men det var allt för troligt att tjuvjägaren skulle vara försvunnen när Matt kom tillbaka till taket. Kanske skulle han återvända med förstärkning och ta Matt till fånga på riktigt.
Tänk inte på det. Gör bara det som ska göras nu. Nu får jag ju äntligen se vad som händer.
Precis som han hade misstänkt fanns det en skottglugg i klippans mur precis där stadsmuren slutade. Det var en djup, uthuggen kil med ett hål längst in, varifrån en bågskytt kunde skjuta sina pilar. Om klippan blev angripen ville soldaterna där inne naturligtvis kunna hindra angriparna från att närma sig den här vägen. Det var mörkt innanför skottgluggen, så antagligen stod det ingen vakt där nu. Det var en annan sak han hade försökt undvika att tänka på. Med snabba rörelser ställde han ner plåtasken vid fötterna, la staven över muren alldeles invid klippans vägg och tog knytet från ryggen. Hastigt pressade han in knytet i gluggen, tvingade det så långt in det gick. Han ville att så mycket som möjligt av knallen skulle gå inåt. Han drog undan det vaxade tyget och tittade på de hoptvinnade stubinerna. Han hade grunnat på detta i sitt rum på värdshuset och slutligen skurit av de längre stubinerna så att de blev jämlånga med de kortare. De överblivna bitarna hade han använt för att knyta samman alla stubinerna till en enda tjock. På så vis borde alla fyrverkeripjäserna explodera samtidigt och en sån smäll borde dra till sig uppmärksamheten hos alla som inte var fullständigt döva. Nu var locket på plåtasken så hett att han fick blåsa på fingrarna 2 gånger innan han lyckades peta loss det. Han önskade att han vetat hur Allura gjort för att tända sin lykta så snabbt och lätt. Inuti låg ett glödande kol på en bädd av sand. Han tog loss ståltrådshandtaget och använde det som tång och blåste på kolet så att det åter lyste med röd glöd. Han lät den glödande kolbiten vidröra de sammanknutna stubinerna, släppte tången och kolet över sidan när stubinerna tog eld med ett fräsande ljud, ryckte åt sig staven och pilade iväg längs murkrönet.
Det här är vansinne, tänkte han där han sprang. Jag bryr mig inte om hur hög knallen blir. Jag kanske bryter nacken av mig bara för att jag tvunget skulle...
Dånet bakom honom var starkare än någonting han någonsin tidigare hört. En väldig knytnäve träffade honom i ryggen, slog andan ur honom och vräkte omkull honom på murkrönet. Han hann ett och jämt fånga staven innan den föll över kanten. En kort stund bara låg han där och försökte få igång lungorna igen. Han försökte låta bli att tänka på att han måste ha gjort slut på all sin tur den här gången genom att inte falla ner från muren. Öronen ringde som av alla Tervallons klockor. Försiktigt tog han sig upp på knä och tittade bakåt, mot klippan. Runt skottgluggen stod ett rökmoln och bakom röken syntes gluggen som en mörk skugga. Men den såg annorlunda ut, större. Han förstod inte hur det kunde vara så eller varför, men den verkade faktiskt större. Han tänkte bara i ett ögonblick. I ena änden av muren väntade kanske Chandler, som kanske skulle föra honom in i klippan som blottsad fånge. Eller kanske hade hämtat soldater för att arrestera honom på riktigt. I andra änden av muren kunde det finnas en väg in utan att han behövde riskera att Chandler svek honom. Han rusade tillbaka samma väg som han just kommit, utan att bekymra sig om vare sig mörkret eller fallhöjden. Skottgluggen var större. Det mesta av den tunnare stenen i mitten var helt enkelt borta och istället fanns ett ojämnt hål som om någon hade stått där i timmar och hamrat med en slägga. Det var precis så stort att han kunde komma igenom. Hur i ljusets namn? Men det fanns ingen tid för funderingar. Han tryckte sig in genom den skrovliga öppningen, hostade i den stickande röken och hoppade ner på golvet nedanför. Han hade bara hunnit springa ett dussin steg när en grupp av klippans försvarare kom rusande. Åtminstone 10 man som förvirrat ropade åt varandra. De flesta var ju bara skjortärmarna och ingen av dem bar vare sig hjälm eller harnesk. Några hade lyktor i händerna, andra hade svärd.
Din idiot, skrek han inom sig. Det var ju därför du tände på den eländiga anordningen till att börja med, ljusbländade fårskalle.
Han skulle aldrig hinna fly ut på muren igen. Med virvlande stav rusade han mot soldaterna innan de hann mer än se att han var där. Han kastade sig in bland dem, slog mot deras huvuden, deras svärd, knän, allt som var inom räckhåll. Hela tiden var han medveten om att de var för många, att detta dåraktiga tärningskast hade kostat Egwen och de andra den lilla möjlighet de haft att bli fria. Plötsligt såg han Chandler vid sin sida, i ljuset av lyktorna som soldaterna tappat när de grep efter sina svärd. Hans tunna stav virvlade ännu snabbare än Märts grova. De överrumplade soldaterna föll som käglor där de fångats mellan de två stavkämparna. Chandler stirrade på de fallna männen och skakade på huvudet.
Klippans försvarare.
Jag har anfallit försvarare. Mitt huvud kommer att rulla för... Vad var det du gjorde, spelare? Ljusblixten, braket, stenen som rämnade. Kallade du ner en blixt ur himlen?
Hans röst sjönk till en viskning. Har jag slagit mig ihop med en man som kan leda kraften?
Fyrverkerier, sa Matt kort. Det ringde fortfarande i öronen, men han hörde ljudet av fler fotsteg. Vi måste skynda oss. De dödar oss om de hittar oss här. Någonstans ovanför dem började larmklockor ljuda och från andra ställen i klippan hördes andra svara.
Jag kommer, tänkte Mert medan han sprang efter tjuvjägaren. Jag ska få ut er härifrån eller dö, det lovar jag.
Larmklockornas dova klang gengöd genom klippan. Men Rand tog ingen notis om dem. Lika lite som han brytt sig om dånet han hade hört förut. Likt en dämpad åskknall från någon plats längre ner. Det värkte i hans sida. Det gamla såret brände och sved.
Ansträngt till bristningsgränsen av den hårda klättringen uppför yttermuren.
Inte heller smärtan brydde han sig om. Ansiktet hade stelnat i ett skevt leende. Ett förväntansfullt, skräckslaget leende som han inte skulle ha kunnat få bort ens om han hade velat. Det var nära nu, det som han hade drömt om. Calendar. Äntligen ska jag få ett slut på det. Hur det än går ska det bli slut. Slut på drömmarna. Slut på hetsen, hånet, jagandet. Slut på alltihop. Han skrattade för sig själv och skyndade vidare genom klippans mörka korridorer.
Egwen förde handen till ansiktet och hajade till. Hon hade en bitter smak i munnen och var väldigt törstig.
Rand, varför drömde jag om Matt igen, hopblandad med Rand? Jag kommer, ropade han. Varför? Hon öppnade ögonen, stirrade på de grå stenväggarna upplysta av en ensam sävfackla som kastade fladdrande skuggor.
Allt sammans kom tillbaka och hon skrek.
Nej, inte kedjan igen! Inte kragen igen! Nej, jag vägrar!
Ninive och Elaine var hos henne på ett ögonblick. Men deras svullna ansikten var alltför oroade för att hon skulle kunna tro på deras tröstande ord. Likväl var deras blotta närvaro nog för att stilla hennes skrik. Hon var inte ensam, fånge men inte ensam, och ingen krage satt runt hennes hals. Hon försökte sätta sig upp och de hjälpte henne. De var tvungna att hjälpa henne, det verkte i hela hennes kropp. Hon mindes varje osynligt slag hon fått under den vilda kampen, striden då hon nästan blivit galen vid insikten att... Jag får inte tänka på det. Jag måste tänka på hur vi ska kunna fly.
Hon gled bakåt tills hon nådde en vägg att luta sig mot. Smärtan kämpade mot tröttheten. Den förtvivlade kampen hade tagit varje uns av hennes kraft och blåmärkena tycktes dra ännu mer ur henne. Förutom de tre kvinnorna och facklan var cellen fullständigt tom. Golvet var gjort av kall, naken, hård sten. Väggarna avbröts endast av en dörr av grova plankor, flisig som om tusentals fingrar fåfängt klöst mot den. I stenväggarna fanns bokstäver inskrapade, de flesta skrivna med ostadig hand. Ljus, hav nåd, låt mig dö, stod det på ett ställe. Hon sköt bort det ur medvetandet. Är vi fortfarande avskärmade, mumlade hon. Det gjorde till och med ont att tala. Redan innan Egwen såg Elaine nicka insåg hon att hon inte hade behövt fråga. Den rödblonda kvinnans svullna kind, spruckna läpp och blå öga var svar nog, precis som hennes egen smärta. Om Ninive hade kunnat nå urkällan skulle de säkert ha varit helade nu. Jag har försökt, sa Ninive förtvivlat. Jag har försökt och försökt och försökt. Hon ryckte sig hårt i flätan. Vreden trängde igenom trots skräcken och hopplösheten i hennes röst. En av dem sitter utanför. Det är den där glåmiga flicksnärtan Amiko. Om de inte har bytt sedan vi blev inkastade här. Jag antar att det räcker med en för att upprätthålla avskärmningen när den väl har skapats. Hon gav till ett strävt, bittert skratt. Trots allt besvär de har haft med att få hit oss är det som om vi var helt ointressanta. Det har gått flera timmar sedan de slog igen dörren om oss och ingen har kommit för att fråga ut oss eller titta på oss eller ens ge oss en skvätt vatten. De tänker kanske lämna oss här tills vi dör av törst. Beten. Elaines röst skälvde fast hon uppenbarligen försökte låta orädd. Liandrin sa att vi är beten. Beten för vad då? Frågade Ninive med ostadig röst. För vem? För vilka? Om jag är ett bete skulle jag vilja köra ner mig i halsen på dem så de kvävdes. Rand, Egwen svalde. Hon längtade efter vatten, om så bara en droppe. Jag drömde om Rand och om Kalendor. Jag tror att han är på väg hit. Men varför drömde jag om Mert och Perrin? Det var en varg jag såg, men jag är säker på att det var han. Var inte så rädda, sa hon och försökte låta självsäker. Vi ska nog komma härifrån på något sätt. Om vi klarade av Sjonsen ska vi väl klara av Liandrin. Ninive och Elaine utbytte en blick över hennes huvud. Ninive sa, Liandrin sa att 13 myrdrailer är på väg hit, Egwen. Egwen insåg att hon åter stirrade på meddelandet på väggen. Ljus, hav nåd, låt mig dö. Hon hade knutit händerna hårt, hårt. Käkarna värkte av ansträngningen att inte skrika dessa ord högt. Det är bättre att dö. Hellre döden än att omvändas till skuggan. Att tvingas tjäna den svarta. Hon insåg att en av hennes händer var knuten runt bältespåsen. Inuti kände hon de två ringarna. Den lilla ormringen och den större vridna ormringen. De har inte tagit Tyr and Grillen, sa hon förundrat. Med fumliga fingrar tog hon den ur påsen. Den vilade tungt mot handflatan, täckt med sitt brokiga mönster av ränder och fläckar. En ring med bara en kant, bara en sida. Vi var väl för obetydliga för att de skulle bry sig om att visitera oss, suckade Elaine. Egwen, är du säker på att Rand är på väg hit? Jag skulle mycket hellre göra mig fri själv än att vänta på att han kanske befriar oss. Men om det finns någon som kan besegra Liandrin och hennes anhang så måste det vara han. Det är meningen att draken återfödd ska svinga Kalendor. Han måste kunna besegra dem. Inte om vi lurar in honom i en bur, muttrade Ninive. Inte om de har gillrat en fälla som han inte ser. Varför stirrar du så på den där ringen, Egwen? Tell Aaron Riord kan inte hjälpa oss nu. om du inte kan drömma oss en väg härifrån.
Det kanske jag kan, sa hon dröjande. Jag kunde leda kraften i Tel Aaron Riord. Deras avskärmning hindrar mig inte från att komma dit. Jag behöver bara sova, inte bruka kraften. Och jag är då sannligen trött nog för att sova.
Elaine rynkade pannan och ryckte till när det spände i hennes svullna hud. Jag tar gärna alla chanser vi får. Men hur skulle du kunna leda kraften, ens i en dröm, om du inte når urkällan? Och om du kan göra det, hur ska det kunna hjälpa oss här?
Det vet jag inte, Elaine. Att jag är avskärmad här måste inte innebära att jag är det i drömvärlden. Det är åtminstone värt ett försök.
Kanske, sa Ninni bekymrat. Jag är också beredd att ta vilken chans som helst. Men senaste gången du använde ringen mötte du Leandrin och de andra. Tänk om de är där igen.
Det hoppas jag att de är, sa Egwene bistert. Det hoppas jag att de är.
Hon knöt handen om Cheer and Greelen och slöt ögonen. Hon kunde känna hur Elaine strök henne över håret, hörde hennes mjuka, tröstande röst. Ninni började nynna den där ordlösa vaggvisan från hennes barndom. För en gångs skull gjorde den inte Egwene det minsta förbittrat. Deras mjuka röster och händer lugnade henne. Lät henne ge vika för tröttheten. Lät henne sova. Den här gången var hon klädd i blått siden. Men mer än så brydde hon sig inte om att se. En mjuk vind smekte hennes kind utan svullnader och blåmärken och fick fjärilarna att virvla bland blommorna. Törsten var borta, lika så värken. Hon sträckte sig efter Scheider och uppfylldes genast av kraften. Till och med den triumf hon kände över att ha lyckats var obetydlig vid sidan av kraftens svall inom henne. Motvilligt släppte hon den igen, slöt ögonen och fyllde tomrummet med en perfekt bild av klipphjärtat. Det var den enda platsen i klippan som hon kunde mana fram bilden av, förutom cellen. Och hur skulle hon kunna skilja en stenskrubb från en annan? När hon öppnade ögonen befann hon sig i klipphjärtat, men hon var inte ensam. Framför Callander avtecknade sig Joya Byers gestalt. Men den var så tunn, så overklig, att svärdets böljande ljus syntes genom henne. Kristallsvärdet glittrade inte längre bara av speglade ljusstrålar. Det brann med en egen, inneboende låga. Ljuset pulserade. Som om ett ljus inom det täcktes för och avtäcktes om och om igen. Den svarta systern hajade förvånat till och snodde runt mot Egwene.
Vad? Du är skärmad. Ditt drömmande är slut.
Innan ens de första orden hade hunnit lämna kvinnans läppar hade Egwene återsträckt sig efter Scheider. Vävt det invecklade flöde av ande som hon mindes att de hade använt mot henne. Och skurit av Joya Byer från urkällan. Aesedain spärrade upp ögonen. Dessa grymma ögon som passade så illa i det vänliga ansiktet. Men Egwene hade redan börjat styra ett flöde av luft. De osynliga bojorna fjättrade den andra kvinnan. Hur dimmig hennes gestalt än var. Egwene upplevde ingen svårighet med att hålla de båda flödena vid liv samtidigt. När hon gick närmare såg hon svettdroppar på Joya Byers panna.
Du har en Cheer and Greel.
Fasan var tydligt målad över kvinnans anlete, men hon försökte dölja den i sin röst.
Så måste det vara.
En Cheer and Greel som undgick oss. En som inte behöver kraften för att fungera.
Tror du att det ska tjäna någonting till, flicka?
Vad du än gör här kan du inte påverka det som händer i den verkliga världen. Tell Aaron Riord i en dröm. När jag vaknar ska jag ta Tear and Greelen från dig. Var försiktig med vad du gör nu så att jag inte har skäl att vara vred när jag kommer till din cell.
Egwene log mot henne. Är du så säker på att du kommer att vakna, mörkvän? Om din Tear and Greel behöver kraften, varför vaknade du då inte så fort som jag skärmade av dig?
Kanske kan du inte vakna alls så länge du är avskärmad här.
Hennes leende bleknade.
Hon orkade inte le mot denna kvinna.
En kvinna visade mig en gång ärret efter ett sår som hon hade fått i Tel Aran Riot, mörkvän. Det som händer här är fortfarande verkligt när man vaknar.
Nu rann svettdropparna ner för den svarta systerns släta kinder, orörda av våldet. Egwene undrade om kvinnan trodde att hon skulle döda henne. Hon önskade nästan att hon varit tillräckligt hårdhjärtad för att göra det. De flesta av de osynliga slag hon hade fått ta emot hade varit denna kvinnas verk. De hade varit som hamrande knytnävar. Och bara för att hon hade försökt krypa undan, bara för att hon hade vägrat att ge upp. En kvinna som kan utdela sådana slag kan inte gärna ha någonting att invända mot en mildare behandling av samma sort. Snabbt vävde hon ihop ännu ett flöde av luft. Joya Byers spärrade vantroget upp de mörka ögonen när det första slaget träffade henne över höfterna. Egwene såg hur hon kunde lägga flödet till rätta så att hon inte behövde hålla det igång.
Det här kommer du att både minnas och känna när du vaknar. När jag tillåter dig att vakna. Och en annan sak ska du också komma ihåg. Om du någonsin försöker slå mig igen ska jag föra dig tillbaka hit och lämna dig här för resten av ditt liv.
Den svarta systerns ögon var fulla av hat, men det fanns en antydan om tårar i dem också. Ett ögonblick skämdes Egwene. Inte för det hon gjorde mot Joya. Hon förtjänade varje slag hon fick. Om inte för det Egwene fått utstå, så för morden i tornet. Nej, det var inte därför hon skämdes, utan för att hon hade ödat tid på sin egen hämnd, medan Nynaeve och Elaine satt i en fångcell och närde ett hopplöst hopp om att hon skulle kunna befria dem. Utan att tänka skilde hon av och fixerade de flöden som hon hade vävt. Sen stannade hon upp för att betrakta det hon hade gjort. Det var tre skilda flöden och likväl hade det inte erbjudit några svårigheter att styra dem alla samtidigt. Än märkligare var att hon nu hade gjort någonting som fick dem att fungera utan hennes inverkan. Hon trodde att hon mindes hur hon hade gjort det. Detta skulle nog kunna komma till användning. Efter en kort stund lät hon ett av flödena falla och Aes Sedain snyftade av lättnad lika mycket som av smärta.
Jag är inte som du, sa Egwene. Det är bara andra gången som jag har gjort någonting som detta, och jag tycker inte om det. Jag måste väl lära mig att skära halsen av folk istället.
Att döma av den svarta systerns min trodde hon att Egwene tänkte börja öva sig på henne. Med en äcklad fnysning lämnade Egwene henne där, fjättrad och avskärmad. Hon skyndade in i skogen av glänsande rödstenskolonner. Någonstans måste det finnas en väg ner till fängelsehålorna.
Tystnaden sänkte sig i den stenklädda korridoren när ungtjuren slöt käftarna kring halsen på den skrikande tvåbeningen och krossade dess nacke. Blodsmaken var bitter mot hans tunga. Han visste att detta var Tears klippa, även om han inte visste hur han kunde veta det. Runt omkring honom låg fallna tvåben. En av dem genomfors av sina sista dödsryckningar med språngständer begravda i sin hals. Tvåbenen hade avgett en skarp lukt av rädsla under striden. En lukt av förvirring. Han trodde inte att de hade vetat var de befann sig. De hörde sannligen inte hemma i vargdrömmen. Men de hade blivit satta där för att hindra honom att nå dörren de nu hade framför sig. En hög dörr med ett lås av järn. I varje fall var de där för att vakta den. De hade verkat bli förbluffade över att få se vargar där. Han trodde att de hade varit förvånade över att vara där själva. Han torkade sig om munnen och tittade först oförstående på handen. Han var människa igen.
Han var Perrin. Tillbaka i sin egen kropp, i smedvästen och med den tunga släggan vid bältet.
Vi måste skynda, ungtjur. Det finns någonting ondskefullt i närheten. Perrin drog upp släggan ur bältet samtidigt som han klev fram till dörren. Fail måste vara här. Med ett enda kraftigt slag fick han låset att gå i bitar och sparkade upp dörren. Rummet var tomt, bortsett från ett långt stenblock mitt på golvet. På stenblocket låg Fail. Det såg ut som om hon sov. Det svarta håret låg utslaget som en solfjäder och hennes kropp var så invirad i kedjor att det dröjde ett ögonblick innan han insåg att hon var naken. Var och en av kedjorna var fäst vid stenblocket med en tjock järnkil. Han var knappt medveten om att han gått över golvet förrän han rörde vid hennes ansikte, följde hennes kindben med fingret. Hon öppnade ögonen och log upp mot honom. Jag drömde att du skulle komma, Smed. Du ska snart vara fri, Fail. Han höjde släggan och krossade en av kilarna som om den varit gjord av trä. Jag visste det, Perrin. Samtidigt som hennes ord tonade ut bleknade också hon bort. Med en skräll föll kedjorna ner på stenen där hon hade legat. Nej, skrek han. Jag hittade henne ju. Drömmen är inte som kroppens värld, ungtjur. Här kan samma jakt ha många slut. Han vände sig inte för att se på språng, men visste att vargens tänder var blottade i en morgning. Återigen höjde han släggan och slog den med all sin kraft mot kedjorna som hade fjättrat Fail. Stenblocket splittrades i två delar av hans slag och själva klippan ljöd som en klocka. Då jagar jag igen, morrade han. Med släggan i handen klev Perrin ut genom dörren. Språng löpte vid hans sida. Klippan var en plats för människor och han visste att människor var grymmare jägare än vargar någonsin varit. Klangen från larmklockorna någonstans ovanför ljöd genom korridoren. Men den förmådde inte helt överrösta ljudet av metall mot metall och ropen från stridande män någonstans i närheten. Ailmännen och försvararna misstänkte Mert. Korridoren där Mert befann sig kantades av höga förgyllda lampställningar, var och en med fyra gyllene lampor. Sidenbonader med stridsscener hängde på de polerade stenväggarna. Till och med mattorna på golvet var av siden. Mörkt rött på mörkblå botten, vävda i Tears traditionella labyrintmönster. Mert hade inte tid att fundera på vad allt detta skulle kosta. Karn kämpar bra, bränner mig, tänkte han när han lyckades undanvärja en svärdstöt. Han måttade ett slag mot mannens huvud med andra änden på staven, men fick istället hejda ett nytt utfall från sin motståndare. Jag undrar om det här är en av deras fördömda storfurstar. Han fick nästan in en ordentlig träff mot mannens knä. Men den hoppade bakåt med den raka klingan i försvarsposition framför sig. Rocken som den blåögde mannen bar var onekligen furstlig. Gul, puffärmad, med gyllene ränder längs ärmarna. Men den var oknäppt. Skjortan var bara till hälften nedstoppad i byxorna och fötterna var bara. Det kortklippta mörka håret var rufsigt, som om han nyss hade blivit hastigt väckt. Men det märktes i så fall inte på hans sätt att kämpa. 5 minuter tidigare hade han kommit utrusande med draget svärd genom en av de höga, rikt utsirade dörrar som kantade korridoren. Mert var i varje fall tacksam att han hade kommit ut framför dem istället för bakom. Han var inte den första med såna kläder som Matt hade mött, men utan tvekan den skickligaste. Kommer du förbi mig, tjuvjägare, ropade Matt, utan att låta blicken vika från mannen som väntade honom med svärdet redo för utfall. Kärndar hade förargat insisterat på att bli kallad tjuvjägare, inte tjuvfångare, även om Matt inte kunde se att det skulle vara någon skillnad. Nej, ropade Kärndar bakom honom. Om du släpper fram mig får du inte plats att svinga den där åran du kallar för stav. Och då spetsar han dig som en knorrhane.
Som en vadå?
Nåväl, hitta på någonting då, Tierman. Den här trashanken börjar gå mig på nerverna. Mannen i den gulrandiga rocken fräste.
Det kommer att bli dig en ära att dö för storfurst Dalins klinga, bontölp,
om jag tillåter det. Det var första gången han nedlät sig till att tala. Istället tror jag att jag ska låta hänga upp er båda i hälarna och se på medan huden flås av era kroppar. Det tror jag inte att jag skulle uppskatta, sa Mert. Storfursten rodnade av förtörning över att ha blivit avbruten, men Mert gav honom inte tid för någon indignerad svarsreplik. Han tog ett språng framåt med staven snurrande i en snabb dubbelslinga, så snabbt att den blev suddig i ändarna. Den ilsket fräsande storfursten kunde nätt och jämnt hålla undan staven från sin kropp ett tag. Mert visste att han inte skulle kunna fortsätta så särskilt länge, och om han hade tur skulle det sedan återgå till samma växlande av utfall och motdrag som tidigare. Om han hade tur. Men den här gången hade han inte för avsikt att lita på sin tur. Så fort storfursten hade hunnit finna ett försvarsmönster lät Mert staven ändra riktning mitt i en rörelse. Den ände som Dalin hade trott var på väg mot hans huvud slog istället bort fötterna under honom. Den andra änden träffade hans huvud mitt i fallet, en hård smäll som fick ögonen att rulla bakåt in i huvudet. Flämtande lutade sig Mert mot staven över den medvetslöse storfursten. Bränner mig. Om jag måste slåss mot fler av det här slaget kommer jag att falla omkull av utmattning. Det sades aldrig någonting i sagorna om att det var så här arbetsamt att vara hjälte. Ninive har då alltid hittat på något sätt att sätta mig i arbete. Sander kom fram och ställde sig bredvid honom. Han tittade fundersamt på den fallne storfursten. Han ser inte så mäktig ut där han ligger, sa tjuvjägaren förundrat. Han ser inte ut att vara så mycket mer betydelsefull än jag. Mert hajade till och tittade nedåt korridoren där en man just hade marscherat förbi i en korsande korridor. Bränner mig. Om jag inte hade vetat att det var omöjligt skulle jag ha kunnat svära på att det där var Rand. Sander, tycker du... började han medan han slängde upp staven på axeln men avbröt sig när den slog i någonting med en duns. Han snodde runt och fann sig stå öga mot öga med ännu en halvklädd storfurste. Mannens svärd låg på golvet och han stod med svajande ben och höll sig om huvudet där Mert stav hade slagit upp ett stort sår. Mert gav honom en snabb stöt i magen för att få honom att ta ner händerna. Sen en smäll i huvudet som fick honom att sjunka ner på golvet bredvid sitt svärd. Tur, Sander, muttrade han. Det finns inget som slår turen, bränner mig. Nå, ska du leta upp de här fördömda storfurstarnas privata väg ner till fängelsehålorna någon gång? Sander påstod envist att det fanns en sån trappa och att de skulle slippa springa genom större delen av klippan om de tog den vägen. Mert trodde inte att han var särskilt förtjust i folk som var så ivriga att få se folk förhöras att de ville ha en genväg till fångarna från sina rum. Var du glad att du hade sån tur, sa Sander med ostadig röst. Annars skulle han ha dödat oss båda innan vi ens hann se honom. Dörren är här någonstans, det vet jag. Kommer du? Eller tänker du vänta på fler storfurstar? Visa vägen bara. Mert klev över den medvetslöse storfursten. Jag är ingen hjälte, bränner mig. Han marscherade efter tjuvjägaren som studerade var och en av de höga dörrarna som de passerade och muttrade att han visste att den skulle finnas här någonstans.